Hej och välkomna till Avanza-podden avsnitt 185. Det är fredag den 14 maj vi spelar in där och podden blir alltså en dag sen. Den ska ju komma ut på torsdagar, men vi får skylla på att det var Kristi himmelfärdsdag igår. Och det är ju faktiskt en röd dag och första riktiga sommardagen i alla fall här i Stockholm. Så att vi hade helt enkelt annat för oss än att spela in podd.
Det var jättevarmt igår och det är jättekallt idag.
Ja, det är typiskt svensk sommarväder.
Å andra sidan så är det bra att det var varmt när man var ledig faktiskt och kallt när man är på jobbet. Då. Det är ju trevligt. Det är ju inte bara kallt utomhus just nu, utan det är ju lite småkylligt på börsen också, får man ändå säga.
Ja, men verkligen, verkligen. Det ser man inte minst när man kollar sin egna portfölj. Jag fick ett sånt här meddelande igen som Avanza skickar ut, eller måste skicka ut enligt regelverket, att din portfölj eller ditt konto har gått ner mer än 10%. De är inte så roliga på, men ja.
Nej, det är grattis. Men sen får man väl också säga så här att jag menar, Stockholmsbörsens OMXSGI, Stockholmsbörsens breda index inklusive återinvesterad utdelning, det är ju ändå utdelningssäsong nu, är ner strax under 3% från all time high, vilket inte är jättemycket. Men då kikade jag också på Stockholmsbörsens 386 aktier, alltså samtliga aktier på small, mid och large cap, samtliga listor, hela Stockholmsbörsen. Där är det lite grann en annan bild man ser. Nästan vart fjärde bolag är ner 20% från respektive årshögsta i år. Så det har rört på sig ganska mycket faktiskt.
Det har ju gjort det, och vi har pratat om det flera gånger här i podden de senaste veckorna. Det är ju en väldigt tydlig sektorrotation vi har sett, där kapital har flödat från tillväxtbolag till mer värdebaserade bolag. Det är som att investerarna tyckte att liksom värderingsskillnaden här emellan hade sprungit iväg lite väl mycket.
Ja, och någonstans så har vi också pratat tidigare om både oro för stigande inflation och oro för stigande långräntor. Och jag menar, långräntorna, amerikansk tioåring, svensk tioåring, det är väl kanske det bästa konjunkturindikator vi har, eller konjunkturindikator, kanske det bästa indikator vi har på framtida inflationsförväntningar. Och någonstans så ser vi nu i USA när man börjar öppna upp ekonomierna.
Ja, förvånansvärt höga inflationssiffror.
Ja, och då blir man ju också lite nyfiken, vad beror det där på? Kan det vara så en svag dollarkurs som gör att man importerar lite inflation? Kan det vara så att man är ute och börjar köra bil etc. och sen så jämför man med fjolåret? Då inser man ganska enkelt. Man måste också fundera kring vilken bas det är man jämför emot.
Ja, så är det ju även i Sverige. Och man pratar ju om baseffekter, är ett ord som brukar höras när man pratar om inflation och så, att om den har stigit lite mer än vad man gjort tidigare månader, då är det ju precis som det som du säger, att det kan vara så att fjolåret var väldigt låga nivåer och då blir ju förändringen hög.
Ja, och någonstans, där får vi komma ihåg både liksom nu att det är lite kosläpp och man börjar ut och köra bil och röra på sig mera. Det ökar ju på såklart efterfrågan på olja. Jag menar, förra året så såg vi att oljepriset kollapsade till minus $37 fatet för första gången i världshistorien, mig veteligen. Crude oil... oljan.
Nu är det ungefär lika bra på att uttala saker som jag brukar vara.
Och då lärde vi oss det här med Cushing i USA, hur det var navet så att säga, och att där måste man någonstans också förvara oljan, och när det är fullt då är det fullt. Och även om jag hade gärna velat ta på mig all olja och kunna morgonen efter sälja och bli en mycket förmögen man, men har du ingen förvaringsmöjlighet så har du ingen förvaringsmöjlighet. Och sen kommer vi också ihåg, du kan ju gå tillbaka och lyssna på det avsnittet om du vill, men att här på den här sidan när vi har bränt oljan, då är det kontantavräkning, så har du köpt oljeprodukter på börsen så står det inte 50-11 fat på trädgården dagen efter.
Nej.
Eller i trädgården.
Du förväntas inte hämta den fysiska oljan. Apropå långräntor, inflation, besked från USA, besked i Sverige och så vidare, så vill jag bara tipsa om placera.se. Och på måndagar där brukar alltid deras makroekonom eller makroskribent Pekka göra en väldigt så här lättläst, trevlig text om veckan som kommer vad gäller just makronyheter och så. Inga betalväggar och så vidare. Men då kan man få en liten så här, dels har han en inledning där han brukar skriva att det största som sker den här veckan är centralbankschefen Jerome Powells tal, eller att det är amerikanska sysselsättningssiffror eller liknande. Alltså vad som är höjdpunkten, och sen så har han också dag för dag vad som sker. Det kan vara ett ganska bra sätt att få en liten snabb överblick.
Ja, och jag tycker att en rekommendation här, är man lite nyfiken på den här inflationssiffran som förväntas komma in på runt 3,6% och kom väl in på 4,3, vilket gjorde att marknaden blev väldigt orolig och man funderade kring, oj hoppsan, kommer centralbankerna, kommer Fed behöva agera tidigare än väntat? Och där gick man ju som förväntat, tycker jag i alla fall, ut och ganska snabbt kommenterade det här och sagt att man vill också se en uthållighet i det här och att man får det här skuttet upp och att det är lite grann förväntat, men att man vill se ihållande nivåer som är betydligt högre än mål, att man då i sådana fall då får agera, så att man manade till lugn. Vi ska också komma ihåg halvledarbristen som är globalt. Vi hade Suezkanalen som också liksom, nästan en vecka med Evergreen, när skeppen är 405 till antalet som bara stod och väntade, och sen så ska de ut till de här stora hamnarna i Europa för att lasta om, för att ta sig in till de liksom, upp på mindre båtar för att ta sig vidare i Europa. Det här skapar ju också ett inflationistiskt tryck när man sitter och väntar och fraktraten upp 500%. Alltså vad kostar det att skicka prylar på världshavena? Fraktrater upp 500%. Containrar som står på fel del, i fel delar av världen. Vi vet att det tar en månad från Kina till USA på världshaven. Det här skapar liksom jobbiga effekter.
Mm, det blir en brist, och det påverkar såklart priserna. Det är ju liksom den enklaste utbud efterfrågekurvan man kan tänka sig.
Exakt.
Men det var lite det om vad som har skett på den lite vårskakiga börsen. Det här avsnittet kommer vi lämna börsen nu för nu. Ni vet att vi kommer komma tillbaka till det i kommande avsnitt. Men vi hade ju ett bolåneavsnitt här för ett par veckor sedan som blev väldigt lyssnat, och det har kommit in väldigt många frågor efter det avsnittet. Och då kände vi så att vi kan inte bara låta de där frågorna ligga. De flesta har kommit in i Facebookgruppen, det har även kommit på mail och på Twitter och så vidare. Men vi ska ju såklart göra vårt bästa för att svara på så många av dem. Så att den här mellandagen eller klämdagen eller vad man ska säga, så tänkte vi att vi river av ett antal bolånefrågor. Så vi kör igång.
Det låter alldeles underbart. Vi kan ju kort också bara kommentera, vi har också noterat Evolution Gaming och den insiderförsäljningen av grundarna på över 4 miljoner aktier för över 6 miljarder kronor, vilket fick Evolution Gaming att falla tvåsiffrigt, drog med sig hela börsen ner 2,5% den dagen vad jag kommer ihåg. De kom in i OMXS30 vid årsskiftet, de har blivit rätt stora, de har en rätt stor påverkan, samtidigt som en av grundarna då kommenterar, Jens von Bahr, att framtidsutsikterna var fantastiska, menar han.
Ja.
Då får man ju såklart dra sin egen slutsats. De har ju gått ner från 13-11% i ägarandel. Jättestor försäljning. De säger att man ska använda de här pengarna till andra investeringar och filantropiska projekt. Men jag tänker mig, det är värt att kommentera. Det är en stor händelse i veckan.
Ja, men det är bra att du styr upp det här. Det är helt klart en stor händelse, och jag har jättesvårt att kommentera det, för jag kan inte Evolution Gaming, så jag ska inte på något sätt sätta på mig någon kunskapshatt där. Men jag kan väl konstatera att de gjorde ju ganska stora försäljningar för ett antal år sedan också, och sedan dess har ju kursen ökat otroligt mycket. Så att jag menar, det behöver ju inte vara så att man inte tror på bolaget, utan 11% ägarandel är ju ändå en ganska stor stek, och jag personligen, utan att ha så stora kunskaper i frågan, tycker väl att det är helt rimligt att man kanske har andra projekt som man vill satsa på och frigöra lite kapital för, eller lite och lite, ganska mycket.
Jo, men precis. Och jag menar här, citat, potentialen är astronomisk. Det är ett faktum. Det är ord och inga visor. Här har vi en bit över 80 000 avansianer, men verkligen ord och inga visor. Och som sagt, det har varit den här typen av rörelser neråt tidigare vid försäljningar också. Det brukar kunna tendera att bli så här, och i Evolutions fall har det också blivit så här historiskt när de har sålt helt enkelt. Sist men inte minst, Johanna, jag måste bara kommentera Helena Stjärnholm, Industrivärden också, som dumpar hela innehavet i SSAB.
Ja.
Så det har ju hänt en del, både dumpa SSAB i industrivärlden, man får loss pengar, kan göra något annat av det, spännande. Sakutdelningen av Zalando i Kinnevik, får in mycket pengar, kunna investera dem i små medelstora bolag, kanske främst små, onoterade, med mycket tillväxt, strukturellt, mycket digitalt inslag. Spännande. Och ja, det är känsligt när jag säger spännande så där, för jag menar inte att det är en köprekommendation, utan jag menar bara spännande att se vad de ska göra med pengarna. Och sist men inte minst, Investor som har sålt av Grand Group, som då äger Grand Hotel bland annat. Där får man också loss pengar för att återinvestera i Patricia Industries, den onoterade delen, och kanske en del i den noterade benen. Spännande.
Helt klart spännande. Bara kan lägga in där infall med Investor, så tycker jag det känns liksom helt i linje med vilka de är, att kanske inte äga ett hotell utan istället i lite mer spännande projekt, om vi ska fortsätta på den här spännande trenden.
Exakt. Och från det ena spännande temat till det andra spännande temat.
Den spännande bomarknaden eller ospännande
boommarknaden
eller ospännande för oss som liksom jagar efter hela tiden. Men ja, den spännande boommarknaden och era spännande frågor som kom in efter det senaste spännande bolåneavsnittet. Då har jag plockat en hel del frågor som sagt från Facebookgruppen. Jag drar inga namn här, men ni känner väl igen om det är er egna fråga. Först en liten snabb. Vilken säkerhetsmarginal vill banken ha? Det vill säga vilken ränta räknar banken med att man som låntagare behöver klara av? Och det är vanligtvis 6-7% som de stoppar in i de här bolånekalkylerna. Och sen så hämtar man också övriga hushållsutgifter från Konsumentverkets schablonbelopp på vad en familj på olika antal behöver för att klara sig per månad. Men 6-7%, så att betydligt högre än det ränteläget vi har idag. Sen, ska man säga upp alla kreditkort, bilån och så vidare innan man söker bolån, Niklas?
Nej, jag tror inte att man behöver säga upp alla bilån och kreditkort och sådär när man söker lån. Det är väl ändå naturligt att man kanske har något kreditkort. Men däremot så kanske man inte ska ha ett större beviljat utrymme än nödvändigt. Och det här är ju klart också, de flesta bolagen när man ansöker om en kredit tror jag ändå har ett incitament om att bevilja ett lite större belopp. I och med att man då får chansen till den här kunden och att man liksom,
öppna Pandoras ask.
Ja, men man ansöker om kreditkortet och då kanske det är enklare att från början bevilja lite högre belopp än att tro och hoppas att kunden ska höra av sig och säga får jag höja. Det är en ganska stor hurdle i brist på det svenska ordet, en liten uppförsbacke. Och då är det många som beviljar lite högre belopp redan från första början.
Ja. Visst är det så. Jag pratade med en på vår kreditavdelning här innan avsnittet och han sa att det är jättevanligt att man, vi har private banking kunder och så som kan ha såna här krediter på kreditkort, på bensinkort och något liknande på 500 000 och de var bara, gud, jag använder aldrig mer än 50 000. Och sen, nu skulle jag aldrig få en kredit på 500 000 blanco, men om man har väldigt hög inkomst. Men många kan ju få mer kredit än vad man faktiskt utnyttjar, som du säger.
Ja, och då är det liksom en kanske mer rimlig nivå att det kanske är 100 eller 150 000 på ett sånt här kreditkort. Det syns ju på kreditupplysningen och det, även om det inte utnyttjas så är det ju beviljat.
Så det ska in i kalkylen när banken räknar för bolånet?
Ja, eftersom att det här är redan beviljat från den här kreditgivaren och du har redan kortet i plånboken. Och jag menar, du kan ju från en sekund till en annan köpa någonting och utnyttja den här beviljade krediten. Så det räknas ju med. Det här kan man ju i sådana fall avsluta om man har många kreditkort. Speciellt om man har många som man inte behöver använda, men också om den ligger på en mycket högre nivå kanske man kan sänka den. Sen finns det ju de korten som är obegränsade och där vet jag i alla fall på min tid att då stod det faktiskt noll. Då var det inget givet utrymme alls om det inte var specificerat. Om det är så idag, jag har ingen aning. Men det kan man ju, när man ansöker om bolån, om banken säger till att det är lite mycket kreditkort, avsluta eller sänk beviljat utrymme.
Mm. Och då så brukar det vara som så att du får skicka in ett underlag till banken som bevis för att du har sänkt ditt ditt kreditutrymme, för det dyker ju inte upp i UC från ena sekunden till den andra.
Och har man krediter, det är väl klart att i den här kalpen också, eller kvar att leva på kalkylen, när man räknar med hela ens engagemang, alla tillgångar man har, alla skulder man har, inkomster, det är ju klart att kreditkorterna, oavsett vilken bank man nu går till, det är klart att de räknar ju på mycket högre ränta också på kreditkort.
Ja, men vad är det du brukar säga? Det är som att springa Lidingö-loppet
med en ryggsäck med sand i. Mm. Och du brukar säga att kreditkorten ska ha gräddfil till eventuella överskottspengar som ska amorteras. Mm. Så de dyraste lånerna först, även om det är så att man har ett bolån, det kan vara 1 miljon, det kan vara flera miljoner, man känner att jag måste ta ner det här. Ja, fast det rimligaste är ju faktiskt, om man har en liten peng över, att ta ner kreditkortsskulderna, även om de är små i sammanhanget. Men tickar de en hög ränta, så är det de som ska få pengarna först.
Yes, det är det. Och så nästa fråga. För att få bolån eller att ens få offert från olika banker, så måste en UC-kontroll göras. Samtidigt säger banken att det inte är bra om man har gjort för många UC-kontroller. Stämmer det? Är det negativt? Det skulle i så fall innebära att man inte kan vända sig till fler banker och för att jämföra dem med varandra. Den här frågan har vi fått ett flertal gånger, och det är möjligt att vi tog upp den i förra bolåneavsnittet, men vi kan ju riva av det jättesnabbt. Ja, eller nej, det är inte bra att ha 20 olika UC-förfrågningar från alla snabblåneföretag och sms-låneföretag som finns. Men om du har ett par, tre stycken från liksom bolånegivare, storbanker eller andra bolåneaktörer, så är det ingenting som ska ligga dig i fatet. Det är klart att i vissa så automatiserade system kan det komma upp någon gul varningsgrej, men i 9 fall av 10 så kan du då prata med banken.
Jag hade inte kunnat säga det bättre. Det mänskliga ögat, som du säger, om det nu är så i modellen att det kommer upp någon flagga i något system hos banken, då är det en människa som tittar på det och tycker att det är inga konstigheter. För har man en 6-7 frågor och man står inför ett scenario där man potentiellt vill byta bolånebank och man har gått till samtliga storbanker, i min värld inga konstigheter för 5 öre. Är det mera, så gjorde jag i alla fall, att var det mera namn för de här, man ser ju också vilka det är som har frågat, alltså vilka företag det är som har gjort den här frågan, och är det vissa aktörer som man vet liksom är antingen snabbkrediter eller bolåneaktörer som har mindre krav, enklare att få igenom bolån etc. Ja, det har varit lite skoskav, men vanliga bolånebanker, absolut inga konstigheter. Så det här skulle jag säga är en myt.
Jag med. Kan någon som är 60 plus få ett huslån? Och ja, det kan man. Jag har hört efter lite för att få lite uppdaterade hur det ser ut idag. Det var ju ett tag sedan jag och Niklas arbetade skarpt med det här. Men ja, man kan få ett huslån. Men det som är och som man måste tänka på, det är ju att det är inkomsten som styr hur stort låneutrymme man har. Och de allra flesta, inte minst kvinnor, får ju en betydligt lägre pension än vad man har haft inkomst. Och det är ju inkomsten som är, eller än vad man har haft lön. Och det är ju liksom månadsinkomsten som främst styr ditt låneutrymme. Det är inte hur mycket du har, vilken belåningsgrad du har eller liknande. Utan det spelar liksom mindre roll om du har en låg belåningsgrad, om banken tycker att fast du får inte ihop månadskostnaden. Liksom, det blir inte. Det blir en minuskalkyl.
Jo, men exakt. Och någonstans förr i tiden, och inte minst i USA innan kraschen där, innan den globala finanskrisen, så tittade man ju mera på värdet på bostaden eller bostäderna, om man till och med hade flera. Där är kanske lite mer av spekulationsinslag än vad det är i Sverige. Här köper vi ändå primärt för att bo. Så att förr i tiden kanske man tittade mera på värdet på tillgången, men nu sedan ganska lång tid tillbaka så är det primärt återbetalningsförmågan och sekundärt värdet. Så det är ju inte heller en bara för att vi har möjlighet till 85% belåningsgrad så innebär ju inte det att alla låntagare får 85% belåningsgrad, utan det är ju faktiskt inkomsten som styr. Sen kan man ju köpa en bostad som är hur dyr som helst. Det är ju aldrig någon som kommer säga emot om du vill köpa en bostad för 100 miljoner. Nu är det få som gör det. Men det är ju bara det att du får lägga mer pengar själv.
Ja. Så är det. Och det här kan ju vara värt att tänka på även om man fortfarande arbetar. Så säg att man är 62, 63 och man har en inkomst idag. Så kan det vara så att om du vill låna relativt mycket eller relativt mycket i förhållande till din inkomst och så, då kan det vara som så att banken ber om att få se pensionsprognoser så att de har någon slags uppfattning om vad du kommer få i månadsinkomst efter att du slutar. Yes. Sen en fråga från någon som jag tror att du känner till, Niklas. Tyckte jag hörde det här i försnacket. Och det handlar om hur det blir skattemässigt att sälja med vinst eller förlust. Mer i synnerhet, hur ska man resonera om att skjuta upp beskattningen på vinst? Det är väl lite nya regler för det här sen i år. Så att ja, där, skarp fråga alltså. Hur ska man tänka med det här med att skjuta upp eventuell vinst om man har gjort en försäljning?
Ja, men nu med tanke på att man inte behöver betala ränta på den här vinsten så kan man fundera kring, behöver jag de här pengarna nu eller inte? Och för de som är i början av sin bostadskarriär, de kommer ju förmodligen under ett antal etapper, ett antal gånger att köpa lite större, fler kvadratmeter, och förmodligen så kanske det också blir lite dyrare. Det är ju klart att du har en avtagande marginalnytta i normala fall på den 120 kvadraten jämfört med den 19. Nu är det inte riktigt så längre i den här världen med pandemi och man är hemma och man ska ha kontor hemma och sådär. Så nu har ju de stora bostäderna blivit väldigt, väldigt hett efterfrågade. Men normalt sett, men jag menar, i början av karriären, du köper större, du behöver mer pengar, och har du inte amorterat eller har en belåningsgrad som har sjunkit på grund av att dels värdet på bostaden har stigit plus att du har amorterat och tagit ner lånet, ja, men då är det klart, då behöver du skjuta till mera pengar. Och där kan ju den här slanten kanske göra mer nytta att gå vidare till nästa bostad än att betala in den här. Ja. Och det är klart, visst, i en normal värld där det också tickade en ränta, då hade man alltid kunnat fundera kring när är det värt att låna upp samma peng kontra att ha kvar den här pengen och betala en ränta till staten. Det är ju en annan fråga. Här är det mer liksom, finns det en nytta i att behålla dem för att man behöver det till nästa bostad, tycker jag. Och då är det ju rimligt att helt enkelt behålla den och inte betala in den.
Ja, absolut. Jag är helt team skjuta upp vinstskatten som läget ser ut just nu. Innan man tog bort den här räntan så innebar det ju i praktiken en 3% i ränta på det man sköt upp, eftersom det inte var avdragsgilt den ränteutgiften som andra ränteutgifter är. Och då var det väl lägligt att om man kunde i så fall låna mer från banken, men det kunde man ju inte alltid för att man kanske inte hade kreditutrymme för och så vidare. Men i dagsläget så finns det ingen riktig anledning att inte skjuta upp räntan. Det är ett skattefritt, eller vinstskatten. Det är ett räntefritt lån från staten.
Ja, och någonstans, jag menar, det är ju klart att vi har ju en harmoniserad skatt på inkomst och kapital i Sverige på 30%, men sen effektivt så blir det ju lite olika nivåer för de här kvotera. Så när det kommer till bolån så betalar man 30% skatt på 22/30-delar, så det blir ju liksom 22% i slutändan. Men det är klart att om man ändå är i början eller mitten på sin bostadskarriär och har lång tid framöver och som sagt man ska köpa lite dyrare, varför då inte bara helt enkelt
vänta
skjuta
med
upp
de där 22%?
Ja, i och med att det då som du säger, det är kostnadsfritt faktiskt. Men här vill jag också säga att är det så att man har bott i en bostadsrättsförening där en stor del av pengarna har gått till amorteringar, vilket är fallet i min förening faktiskt, så att det är 9 av 10 avgiftskronor som går till amortering för att vi har mycket lokaler som täcker de löpande kostnaderna. Där ska man ju också vara medveten om att man kan begära ut ett utdrag om kapitaltillskott sen också när man flyttar. Ofta så får man höra av sig till den ekonomiska förvaltaren då, den man får fakturorna ifrån för månadsavgifterna. För där får man liksom göra avdrag för de amorteringarna som föreningen har gjort. Föreningen får inte dra av det här, de får inte dra av räntekostnaderna. Men då kan man liksom själv kolla att ja, men har föreningen betalat motsvarande 100 000 kronor under tiden jag har bott här som i förhållande till den ägarandelen jag har i bostadsrättsföreningen. Det är andelstalet som man kan se. Ja, men då behöver man faktiskt inte betala skatt. Så säg att det har varit 100 000 amorteringar. Ja, då slipper du betala skatt på 100 000 kronor när du säljer bostaden. Så att du drar ner vinsten om man har gjort en vinst med 100 000 kronor. Effektivt 22 000 kronor mindre i skatt.
Mm. Ett tips att lägga på minnet som man inte pratar om så ofta.
Nej, för att ingen amorterar.
Nej, precis.
Fem på sidor.
Ja, men nästa fråga då. Hur ser banken på om ens partner är gravid och ska gå på föräldraledighet om ett par månader med lägre inkomst som följd? Är man i lika bra förhandlingsläge trots det? Här finns det väl lite olika. Alltså, har man inte barn ännu? Eller det barnet? Ja, ska man då uppge ett barn som inte finns när man gör ansökan? I don't know, där får man väl gå till sig själv. Och nummer två, själva föräldraledigheten. Om det sägs så här att man kanske redan är på föräldraledighet och UC visar en lägre inkomst än den man har uppgett som sin årsinkomst. Då kan det vara som så att man får förklara det för banken att ja, men en av oss är föräldralediga och därför skiljer sig inkomsten från lönen, årslönen. Då. Och det är inga problem, det är inga konstigheter. Jag menar, banken hajar ju att det här är under en begränsad period och kan man visa ett anställningsavtal med att man har en tills vidare tjänst 100% eller vad det nu än är och att man får gå tillbaka till den så är det ju bara under en kortare tidsperiod. Så det ska inte påverka utan det är din lön då som ska vara det som gäller även om du råkar vara föräldraledig under 3-4 månader eller ett halvår eller ett år.
Ja, och här kan det ju vara så att bankerna har lite olika syn på det så man får väl höra runt. Det man däremot kan säga är ju också den här kalpen som vi brukar prata om, kvar att leva på kalkylen. Det är ju klart att där har man ju schabloner. Det är en stor peng där man räknar med schablonmässigt vad du har för omkostnader som en person. Och person nummer två, om man lever två i hushållet, den extra pengen så att säga, eller kostnaden, är ju inte lika stor för att då delar man det på två. Men sen när man får barn, det är klart att då läggs det till ytterligare en post som tynger den här kvar att leva på kalkylen. Så är det.
Ja, men så är det. Och det är bra att du styrde upp lite vad jag menade där. Men då är ju frågan, ska man lägga in det här barnet som inte är fött ännu?
Säger du och ler, det där är en samvetsfråga.
Ja, det är en samvetsfråga och den svarar inte vi på. Den får ni ta ställning till själva.
Ytterligare en sån där samvetsfråga och det låter nästan som att vi uppvilar till någonting. Det gör vi inte, men det finns ytterligare en samvetsfråga och det är CSN-lån.
Ja.
Därför att det, mig vetligen så finns det inte heller något register som plockar upp CSN-lånen utan, men man frågar efter det om man har det.
Precis, så där man ska ju uppge och man ska ju liksom intyga att de uppgifter man har uppgett är korrekta. Så där finns det ju en egen ruta för CSN.
Så vår starkaste rekommendation här det är ju såklart att man ska vara sanningsenlig. Precis. För det säger man ju faktiskt att man är.
Det. Jag menar att det är kanske lite mer av en gråzon, ett barn som inte är fött. Men jag kanske tände lite där.
Jag tycker att det är skönt att vi delegerar den uppgiften.
Precis. Då får ni något att diskutera i helgen. Ja, då kan vi gå vidare här då. Här är en fråga. Skillnad på bostadsrätt jämfört med huslån. Kommer exempelvis föreningens ekonomi samt månadsavgiften, spelar det någon roll? Och så en jämförelse huslägenhet. Ja. Månadsavgiften spelar ju absolut roll. Den ska ju in i den här kalkylen som vi har tjatat om nu. Månadskalkylen för vad hushållet har för utgifter. Och månadsgiften är ju vad den är. Och en hög månadsavgift kan absolut sänka vilket låneutrymme du har. Föreningens ekonomi, där verkar det vara lite olika mellan olika banker huruvida de tar hänsyn till det eller inte. Jag tror väl att i normalfallet så räknar man inte med föreningens ekonomi. Men vissa föreningar som har en väldigt, väldigt hög belåningsgrad per kvadratmeter, där kan det hos vissa banker tas med i att du får svårare att få lån där helt enkelt. För.
Ja, men jag kan tänka mig det också, speciellt om det är så att banken handhar och hjälper till med en hel ombildning eller med en hel liksom ny produktion, att man teamar ihop med en bostadsutvecklare. Nu sa jag här att om man teamar ihop med en ombildning, då har man redan accepterat och tackat ja till affären förvisso, och då får man ju försöka hjälpa i princip alla som bor där i, som då har någon form av möjlighet. Men så just det här med hur bankerna kollar på bostadsrättsföreningarnas ekonomier, jag tror generellt att man inte lägger speciellt stor vikt vid det. Sen så pratade du och jag lite kring det här innan avsnittet, och vi funderade kring, kan det finnas nya digitala verktyg som gör det enklare på något sätt att ta hänsyn till vissa givna nyckeltal för föreningens ekonomi? Men generellt så, jag tror inte att man lägger så stor vikt vid det.
Nej, jag tror precis som dig. Om det inte är någon så här extremfall och banken, det finns ju ett par kända, utan att nämna några namn, bostadsutvecklare där det har varit ganska höga belåningsgrader och en hel del problem.
Exakt, men sen kan man väl också säga att en snittsiffra som jag har hört, det är väl att bland alla bostadsrättsföreningar i Sverige så ligger snittbelåningen i föreningen på ungefär 6000 kronor kvadraten ungefär, och för nyproduktion så vet jag att den ligger på någonstans runt 12000, och här kan man fråga någon mäklare liksom, hur mycket skuld kan man ha per kvadratmeter i föreningen innan det börjar bli jobbigt? Och det är också en relevant fråga för bostadsutvecklare. Och jag tror att över 12 000, det är nog väldigt svettigt. Jag tror inte jättemånga tänker på, dels så lånar man flera miljoner för att köpa den här bostaden, och sen kan det vara flera miljoner per bostad i föreningen.
Som du får på köpet.
Ja, och det är ju du som betalar för det. Jag menar, via månadsavgiften, om det är jättemånga miljoner i lån. Kan säga att du köper en bostad för, nu tar vi kanske, eller gör vi säger 50 000 per kvadrat. Vi räknar med hela riket. I Stockholm har vi sett att vissa går för 200 000 kvadraten. Men säg 50 000 kvadraten, och sen kanske helt plötsligt är ytterligare 15 000 per kvadrat i föreningen, för att ta en siffra som är ganska hög. Då är det 65 000 helt plötsligt. Det är ganska stor skillnad. Och sen börjar räntorna springa uppåt, och avgifterna kanske är slimmade ut efter den kostnadsmassan som föreningen har just nu. Och vad händer då när räntan börjar ticka på uppåt? Ja, då kommer ju avgiftshöjningar som ett brev på posten, och med avgiftshöjningar så kommer ju också värdeminskningar på bostäderna, oftast som ett brev på posten. Så att det kan vara väl värt att fundera kring det här faktiskt. Och någon gång att vi kanske gör ett avsnitt i framtiden om hur man tolkar en bostadsrättsförenings årsredovisning.
Ja, men det tycker jag låter som en jättebra idé. Kanske till där september och stora visningshelgen efter sommaren.
Jag är precis klar med våran förenings årsredovisning. Det är oerhört skönt att det är klart. Så nu tar vi lite paus och så kör vi det som du säger i slut.
När nu får du vila hjärnan lite från föreningars års. En sak som jag bara ska nämna på det här ämnet om månadsavgift och så vidare. Det är ju inte så att bara för att man köper ett hus så är man fri från månadsavgifter. Det är ju bara det att de kommer i en annan form. Det kommer i form av sophämtning och fastighetsavgift som visserligen går på ett kommer årsvis, men som ju man kan fördela ut mentalt så där per månad. Och det kommer ju andra kostnader med hus, så att du kommer inte vara fri från någon slags månadsutgifter. Och sista frågan. Begreppet belåningsgrad. Vad använder bolåneinstituten för data för beräkning av belåningsgrad på ett bolån? Och kan man göra den beräkningen själv med jämna mellanrum för att kontrollera att den bolåneränta man har är rimlig? Där är det ju så att de bolåneinstitut som jag har koll på i alla fall, då har man ju olika liksom system och värderingsprogram som man betalar en licensavgift för, och så knackar man in de uppgifter man har om huset eller bostadsrätten och så vidare, och så får du fram en uppskattning av värdet. Man kan ju göra det här själv på Booli och liknande, men det är inte lika detaljerade och lika förfinade program. Men du kan ju få uppskattningen själv. Och det här, och sen så kan du också anlita en mäklare för att göra en värdering av din bostad. Det som ska sägas är att man kan inte springa in och skicka in en ny värdering underskriven av mäklare en gång i halvåret eller en gång om året eller så, utan amorteringskraven, de tillåter ju bara att du värderar om din bostad efter 5 år. Ska du värdera om den inom 5 år från att du har köpt den, då ska det vara någon, du ska ha byggt ut, alltså du kan ha smält hela huset och renoverat, det räcker inte, utan du ska ha byggt ut.
Ja, och här kan man ju också säga att som du sa här, de klassiska värderingarna som bankerna ofta gör på löpande bandvärderingar, det är ju statistiska sådana som kikar på försäljningar i närområdet. Ljungqvist är ett sånt bolag som jag tror att väldigt många använder, sån klassiker. Då blir det väldigt statistiskt. Är det så att man vet med sig att ens bostad har lite unika förutsättningar, det kan vara ett unikt läge eller det är någonting som gör det unikt, eller att man har renoverat ganska mycket, då är det ju klart att det kommer ju inte den här statistiska värderingen ta hänsyn till, utan då får man ju ta dit en mäklare helt enkelt. Men med mindre då än att, som du sa här, det är lönlöst inom den här 5-årsperioden för att man inte får lämna in en ny värdering och låna upp nya pengar eller sänka sina amorteringar eller vad det kan tänkas vara baserat på en ny värdering, utan det blir liksom ett femårs vakuum.
Det blir det. Ja. Det var lite uppföljningsfrågor på bolåneavsnittet.
Det var det. Sen river vi av nästa börsvecka, nästa torsdag helt enkelt. Och med de orden så önskar vi bara er alla lyssnare en trevlig helg och tack för att ni lyssnade på det här.
Tack så jättemycket, och vi lovar nästa torsdag blir det massa börs. Hej då!
Tack och hej!